Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Vår predikotext kommer att handla om Jesus barnet och de vise männen. Vår predikan idag, och predikotexten är från evangelietexten som vi just hörde. Om inte att läsa det på nytt, men vi kommer att gå igenom den ganska noggrant. Idag firar vi 13 dagen. Eller epifania som det heter. Och det betyder uppenbarelse. Temat för idag var Jesus världens ljus. Han uppenbarar sig som världens ljus. Och där 13 dagen firar vi till minne av att de vise männen kom för att tillbe Jesus barnet. Och den frambar sina gåvor till honom. Vi firade också för att Jesus uppenbarade sig genom Betlehemskärnan för de vise männen. Det var ett av de första undren som han gjorde för hela folket. Man brukar tala om de 3 vise männen, eller 3 kungar. Och i vissa berättelser eller legender har de även fått namn. Vi brukar kalla dem här i Västerlandet för Kasper, Melker och Baltzar. Det är också namn som vi har bland oss, ganska vanliga. Baltzar kanske inte så vanligt att man heter i våra kretsar. Ordet som används är magoi eller mager. Vilket också har ansetts vara ett ord för präster från Persien. Avgudapräster. Så det visar männen. Har varit väldigt betydelsefulla och haft en viktig roll i den tidiga kristna kyrkan. Som vi sa inledningsvis så var det här var deras besök hos Jesus en av de första högtiderna som firades kring jul. Det var den första högtiden som firades innan man firade Jesu födelse. Så det har varit betydelsefullt. Och det finns otaliga tolkningar om vad dessa män spelar för roll i den kristna traditionen eller kristna tron. Vad de gjorde hos Kristus, vad de hade för roll där och vad det betydde. Men vi vet att de vise männen var från Österlandet, det berättar vår text. Vi ser en mäktig kärna som de genast förknippar med Judaland och med en nyfödd kung. Så vet vi att de reser iväg för att framföra sin hyllning till judarnas nyfödda kung. Om det här var en naturlig kärna som framträtt eller om det var en övernaturlig händelse, det framgår inte direkt i texten. Men att hedningar som inte borde ha väntat på Messias kommer och frågar efter honom, det är i sig ett stort Guds under. Visst hade Israels barn varit bortförda i fångenskap i Babylon i drygt 70 år. Då hade de kunnat dela med sig om sin tro, sin väntan på Messias med babylonerna och även dela med sig av sina heliga skrifter. Men det här var drygt 500 år tidigare. Och när vi vet att Jerusalems egna eller judarnas egna religiösa ledare hade själva svårt att möta det här budskapet om att konungen var nyfödd, att kungen var här och Messias var här med någon stor entusiasm. Då kan det också bli svårt att förstå att några män i Österlandet skulle av naturliga skäl uppfyllas av en sån iver. Vi kan utgå ifrån att det här kärntyderna från Österlandet hade troligen aldrig besvärat sig om inte Gud hade tvingat dem. Han hade ingripit och lett dem. Vi läste också i texten att Herodes blev rädd. Ja, ännu mer han blev förskräckt. Man brukar säga att om inte Herodes är glad är ingen glad. Och när Herodes var otrygg så blev alla omkring honom otrygg. Herodes den store var en grym lydkung över Israels område. Han var insatt av kejsaren i Rom och han styrde över landet med järnhand. När han blev orolig eller rädd för att mista makten så dödade han sina motståndare. Han mördade sin mest älskade hustru, den enda som han kallade drottning. Han mördade hennes bror och även hennes mamma. Han tog också livet av två av sina egna söner. Och bara 5 dagar innan sin egen död så mördade han sin förstfödde son. Allt det här gjorde han för att försöka stilla sin oro. Han var grym. Dels behövde han hålla romarna lugna genom att visa dem att han klarade av uppgiften att styra över det bångstyriga folket över hela Israel. Och dels behövde han vara grym för att hålla sig själv i liv genom att vara så farlig att ingen vågade utmana honom. Överste prästen och de skriftlärda visste var Messias skulle födas, läser vi. De svarade plikttroget Herodes på hans fråga. De visste säkert också vad Herodes kommer att göra om han finner barnet. Men själva brydde de sig inte. De ville ha en mäktig krigare som kunde leda dem i strid mot ockupanterna. Och inget försvarslöst nytt för ett barn i en obetydlig stad som Betlehem. Det betydde inget för dem just då. Deras tålamod var över och tiden för tro och väntan var förbi. Då skulle det hända saker. Och tidigare hade kommit flera som hade gjort uppror mot judarna. Så de vise männen fick fortsätta ensam sitt letande efter det nyfödda. De hade betygat Herodes att de skulle återvända med information om de hittade honom. Så även Herodes kunde gå för att tillbe barnet. Herodes den store var edomit. Han var av Esau, Jakobs brors släkt. Hans pappa hade tagit över makten över området från Makabena när det hade besegrats av Caesar. Herodes själv hade styrt på det här området sedan 39 före Kristus. Han hade varit lite på 30 år vid makten. Han hade själv ingen del eller tro på löftet. Han hade inget intresse av att tillbe barnet. Han ville döda det. Som han gjorde med alla andra som hotade honom eller utmanade honom. Det här är något som de vise männen även blev varnade för av Gud i en dröm. Och som gjorde att de tog en annan väg hem när de hade tillbett Jesus barnet. När kärnan hade visat sig för de vise männen fick de dem att uppsöka Herodes fina palats i Jerusalem. Dit gick de utan framgång. Men när de upplyste av profetens ord, profetians ord, det var flera profeter som skriftlärda citerade, så vände de sina väg mot Betlehem, det ringa Betlehem. Då återser de samma kärna som de hade sett gå upp när de var i sitt hemland. Samma kärna såg det igen. Det här talar starkt för att det var en övernaturlig kärna som Gud hade sänt för att visa de visa männen till sin son på första början. När de såg kärnan följde de med stor glädje. De uppföljdes med stor glädje. De följde deras steg till huset där judarnas nyfödda konung var. Den stannade över huset. Och de vise männen följdes av stor glädje när de hittade barnet. Sen när de öppnade dörren så ser de Jesus barnet och Maria. Jesus var inte längre i stallet utan han var i ett hus. Det hade gått en bra tag sedan han föddes i Betlehem. De faller ner till golvet och de tillber Jesus barnet. Tänk er att hedningar som inte hade väntat på någon återlösning eller frälsare, de sände Gud till sin son för att tillbe och ära honom. Det fanns de som väntade i Jerusalem, men ingen av dem sände han, utan hedningar långt bort ifrån. Och de hade med sig dyrbara gåvor till judarnas konung som de bar fram inför honom. Gåvor som de här hedningarna offrade i vördnad för Jesus barnet. Som säkert fått lära känna som sin hela världens frälsare. Deras gåvor vittnar om Jesusbarnet. Det var inte något vanligt barn, inte heller någon vanlig kungabarn. De gav guld, rökelse och myrra. Guldet är den finaste och dyrbaraste metallen som dåtidens värld kände till. Det var en passlig gåva till kung. Det var passlig gåva till Jesusbarnet. Sen rökelsen. Den användes av prästerna i templet och den påminde folket om Guds närvaro i templet med sin ljuvliga doft. Sen kommer till myrran. Den väldoftande kåda som har flera användningsområden. Det används bland annat till rökelse men också till parfymer. Man använder det också vid begravning. När Jesus hängde på korset så räcks han vin blandat med myrra till att dricka. När han utförde det ultimata offret som vår överste präst. Och sen när han har dött och Nikodemus begraver honom tillsammans med Josef. Då gör han en blandning av myrra och aloe som han smörjer och lindar in Jesu kropp med. När de lägger honom i graven. De här visa männen ärade Guds son genom sina gåvor, men samtidigt så profeterade de om hans ämbete som kung, profet och präst. Men genom de här gåvorna försåg Gud också Josef och Maria med tillgångar, så att de inte skulle sakna något när de snart skulle bli tvungna att fly. Jag följde nattvare redan på flykt med Jesusbarnet till Egypten. De flydde undan Herodes förestående barnamord i Betlehem. Är inte Herrens vägar förunderliga? Och inte hans nåd stor mot alla syndare? Gud säger han vill ingen syndares död. Vad menar det? Gud kunde ha uppenbarat sin son för vem han ville. Han kunde ha försett den heliga familjen med rikedomar på vilket sätt som helst. Kunde ha predikat den sista gången evangeliet, det glada budskapet om frälsarens födelse för Herodes den store och kallat honom till omvändelse på många andra sätt. Han valde de visa männen. Han kunde ha kallat på hela den religiösa eliten och försökt väcka deras intresse för den utlovade messias och hans födelse på annat sätt. Men han valde gör det genom främmande män. Kanske var dessa män skrockfulla präster till en avgud som ivrigt födde kärnhimmen för att tyda den i hopp om att få lycka. Men dessa hedniska män som varken kände Herodes och hans grymhet eller judarnas löfte kallade Gud i sin tjänst och utförde sin tjänst genom dem. De kom till Jerusalem för att predika det glada budskapet om den nyfödde konungen, folkets ledare. De trodde sig bli bemött av en stor fest kanske. I Herodes palats där synd, död och mörker har härjat i över 30 år gör budskapet om världens frälsare. Och för alla överste präster och skriftlärare ekade budskapet om Messias födelse. Tänk så stor och nådig Gud är. Han talar för döva öron. Den religiösa eliten ville inte veta av barnet. Och Herodes kände sig hotad av ett spädbarn och ville döda det. Det var deras frälsare som föddes för deras frälsningsskull. Det här budskapet intresserar ingen som de träffade i den heliga staden Jerusalem. Ensamma fick de fortsätta sitt sökande för att kunna tillbe barnet. Och tillbad barnet gjorde de sen när de fann det. Trots att de fann det i mycket ringhet och enkelhet. Jag har lärt känna Jesus barnet och har fått en frälsande tro på honom. Vi har fått se Guds hela frälsningsplan förverkligas på ett sätt som bara Gud kunde ha gjort det. Samma kan vi säga om vår frälsning. Orsaken bakom att vi tror idag. Det är ett verk från början till slut av Gud. Jag och du tror är inte för att vi har varit bättre än Herodes eller de judiska ledarna. Vi har haft mera meriter. Utan allenast för att Gud i sin stora barmhärtighet gett oss en liknande nåd som han gav till de visa männen från Österlandet. Gud har valt att uppenbara sin son för oss av sin stora nåd alena. Vi har ingenting att berömma oss av. Vi har ingen orsak att se ner på andra. Vi var i totalt mörker. Vi var också fiender till Gud. När han födde oss fram till Jesus i det heliga dopet. Födde oss på nytt. Men där tvättade han oss rena. Där förlät han oss alla våra synder, fel och brister. Han gav oss en helig ande och tron på Jesus som en gåva. Vi hade ingenting att ge, men han gav allt för oss. Inte för att vi varit bättre, utan för att han var försonad med världen och kan göra det. Han vill inte en endaste syndares död. Gud vill inte Herodes död eller skriftlärares död och ingen annans syndares död heller, hur grym hans synder än är som han har begått. Det är våra synder som vi själva håller oss kvar i som skiljer oss från Gud, säger Bibeln. Men Gud vill alltid föra oss, så som han förde de visa männen till Jesus barnet. Gud vill att vi ska sätta vår tro och vårt hopp till honom. Genom ordet och sakramenten ger han oss och ständigt förnyar oss tron. Inför Guds son får vi tacksamhet och glädje. Ödmjukt böja oss ner. Där får vi lägga fram våra gåvor av misslyckande, otrohet och synder. Där får vi ta emot folkförlåtelse. Genom det glada budskapet som strålar ut från judarnas konung, vår Messias, Jesus Kristus. Han föddes till vår jord för att leva fullkomligt till vårt ställe och dö för alla våra brott mot Gud. Gud sparade inte sin egen son, utan han utgav det i vårt ställe. Allt var fullbordat. Och Gud var försonad med människorna när Jesus ropade sitt tetelestain. Det är fullbordat från korset. Efter att han hade fått det sura vinet. När han sänkte sitt huvud och gav upp andan var all synd borttagen och sonad. Ingenting mer behövs. Jesu offer var fullkomligt. Hans makt var allsmäktig. Hans ord var sanning. Döden kunde inte behålla honom, utan han uppstod ur graven. Det var den här prästen, profeten och kungen som de visa männen föll ner för att tillbeda, där han låg i allra största ringhet. Honom är vi också kallade att tillbe varje dag i tacksamhet och vördnad. Han är försoningen för våra synder. Och inte bara för våra, utan för hela världens. Första Johannes 2:2. Amen. Lovad vare Gud och välsignad evighet, som med sitt ord har tröstat, lärt, förmanat och varnat oss. Må hans helige ande stadfästa ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan dagen tillväxer i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden. Bli saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.